Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Väldigt brum på rösten idag.
Ja, det är för att vi poddar för första gången på... Vi poddar alltid efter lunch normalt sett. Men nu är ju klockan sjukt tidigt på morgonen och då har inte jag pratat igång med en.
Nej, då låter det som om du skulle göra trailers till amerikanska actionfilmer.
Ja, men så kan det vara.
Mm. Ja.
Jo, men det är skitbra. Ja. Jag måste bara förfråga dig, nu var det ju ett tag sedan, men, ja, men du fyllde ju år igår.
Ja.
Eller igår, du fyllde ju år senast vi träffades, menar jag. Ja. Hur känns det? Och då hade du lite så här, fan, du är sista året på min över 40.
Ja. Ja.
Alltså det vill säga, lyssnarna nu, hör och häpna, han blir inte 60, han blir 50.
Så blir, ja, eventuellt, år. Om ett år, om vinden ligger på.
Ja, det kommer gå bra.
Det ska man inte ta för
givet. Har du någon haft någon känning? Alltså, för det var det första du sa då när vi träffades.
Att det är lite så här, jag tror att så här, får du ingen sån här födelsedags, inte ångest, men lite så här födelsedagsblues, att det är liksom ytterligare ett år... läggs till handlingarna. Det har väl varit bra. Alltså så här, det är lite den där... Nej, men jag kände väl... Jag var lite så... Nej, det är bra med mig, fan. Det är mycket som går bra. Mm. Men man får så här lite... Ett litet
du tänker
halvstandning
till, liksom,
så här, liksom, på livet.
Ja. Jag satt och bläddrade ett fotoalbum. Vårt digitala fotoalbum. Det är så roligt. Vår dotter tycker det är så kul att kolla. Och sen var min dotter och min fru i Rom.
Mm.
Och sen när de kom hem då sa jag så här, kommer du ihåg att du var i Rom senast då? Sa jag till Malin. Och sen så visade jag då var det dryga 20 år sedan.
Uh-huh.
Och då givetvis också, för jag brukar tråka Malin om att hon ska springa runt på de här turistgrejerna.
Ja, just det. Hon ska bocka av liksom.
Ja, lite grann. Mm. Och då sa jag innan hon åkte, nu behöver du inte gå till de här. Men då ville hon ju naturligtvis visa Elin och i alla fall hälften av dem. Och det är fair enough, jag fattar det.
Ja.
Men då var det så kul att man jämförde bilder. För då var liksom, ja men Forum Romanum ser ju likadant ut. Och Colosseum har ju sett ut så sen några år efter Kristus.
De är väldigt sena på att göra om grejer där. Ja. Colosseum känns väldigt likt.
Ja, men det är ganska likt. Men det som var noterbart då var att Malin konstaterade att, vänta här nu. När vi tog de här bilderna, då var min mamma 1 år äldre än vad jag är nu.
Ja, den där.
Och den kom då. Och då var det så här. För Colosseum såg jag ganska exakt likadant ut. Men det gjorde inte Malin. Nej, men alltså, den bilden, inte hennes mamma heller nu. Nej, men så det var rätt anmärkningsvärt.
Och, ja.
Men det skiter vi. Nu har vi ju ekonomiernas ekonom.
Ja.
Kungarnas kungar. Undrar om det skulle vara så här nu. En del får ju såna här titlar, du vet. Att man är så här... advokaternas advokat, som vi hade ju ett grej här med Lapidus, vi pratade med Johan Eriksson och sen
mästarnas
finns
mästare.
Ja, det också, men det är väl mer ett tv-program, men dock så har vi här, kan det här vara ekonomipoddarnas ekonomipodd eller ekonomernas ekonom?
Ja, men eftersom jag känner gästen väl så är det så här, när vi hamnar i ett sammanhang och pratar om liksom folkbildning och ekonomi. Om det sitter en person där som är så pass många år yngre än vad jag är, så att de inte känner igen mig från det sammanhanget överhuvudtaget, då brukar jag spela Jan-kortet.
Det
funkar alltid. Om man jobbar i närheten av finansbranschen, då har man inte gått oskadad genom Jans lupp. Liksom.
Du har ju pratat om honom i många år. Jag vet att du börjar prata om honom. Så att,
och han är dessutom ännu yngre, faktiskt.
Ja, han är ännu yngre.
Tror man inte. Det var kanske taskigt.
Men då har vi ju sagt så här att då blir man inte klokare med åren.
Nej, bevisligen kan man vara klok redan från början.
Ja, uppenbarligen.
Nu är vi nästan för snälla. Här kommer en applåd. Jan Bolmesson!
Yeah.
Hallå John.
God morgon. Vad fina ni är. Tack.
Ja, men man får det man förtjänar i våran podd.
Men du, hur gammal är du nu? Du är 29. Hur mycket är det? Jag kommer inte ihåg.
Nej, jag är 42. Jag är 40 plus. Jag tycker det är bra faktiskt. Ja. Sen märker man ju så här att vissa saker blir ändå bättre med åren. Mm. Är det inte så?
Ja, kan du ge något exempel på ett område där du känner ändå så här att du är på en uppåtgående trend tack vare åldern?
Nej, men jag vet inte, jag tänkte på det här om veckan när jag pratade med Caroline och så här, alltså livet har ändå blivit väldigt, väldigt bra. Inte som att jag hade någon så här förväntning i 20-årsåldern så här, det kommer gå åt helvete.
Lite va?
Men okej då, lite. Men det tar man hand om liksom prepping-sidan av sig, försäkringsbehovssidan. Men ändå så här att, nej, men jag var så här, men livet är ändå så här fantastiskt. Och sen var jag faktiskt en vecka i USA och var på så här ekonomikonferens. Och så insåg jag så här, du vet, när man pratar med folk så här, men så pratar man om svenska pensionssystemet. Och så berättar man så här, ja men du vet, om man är okej att leva på 60% eller 60-70% av sin slutlön, ja då behöver man inte spara i Sverige. Och de bara no. Och så här, är det inflationsjusterat? Jag bara ja. Och vem är det som, är det företaget du har jobbat på som garanterar det? Jag bara nej, det är staten. No! Och då inser jag så här, alltså, Sverige är ganska bra. Och dessutom när man liksom, för då tänker ofta folk så här, 60-70% är ganska lite. Men då finns det ju undersökningar som visar att pensionen, då har man ju utgifter som är 60-70% av det man hade i typ i 40-50-årsåldern när man har som mest. Så att det där är ju inte heller ens en sån där bara, du vet, jag kommer bli fattigpensionär. Nej, andelen fattigpensionär är ganska låg.
Men om du tar det där från början, jag missar inte, men jag vill bara att vi tydliggör för lyssnarna. Du sa så här att om man förbrukar mer än 60-70% av lönen, var det så du sa?
Ja, men precis. Om man är en ganska normal svensk, man jobbar på ett ganska normalt ställe, man har, alltså så här, då menar så här, kollektivavtal, avsättning till tjänstepension, man liksom jobbar heltid från typ man tar examen från skolan etc. Så det svenska, så min poäng är att det svenska pensionssystemet är ganska bra by default. Alltså för snittpersonen så får man liksom en snittpension etc. Och det liksom internationella måttmätt är ganska bra, och det är ganska bra även i Sverige. Och att jag tycker ibland att media, eller till och med jag själv, har varit lite orättvis när man pratar, du vet, när man tänker så här, det kommer gå åt skogen när man blir gammal. Mm. Liksom.
Men nu känner jag inte igen dig, Janne. Det här måste vi ta på allvar. Hur går det, gubben? Du brukar ju alltid vara liksom hängslen och livren om man tittar på framtiden och så vidare. Inte som att det är något obstinat, men liksom, känner inte du en överhängande rädsla att det är för en stor grupp människor ganska okej att bli pensionär nu? Men du är ju 42, vi pratar ju ändå 25 år framåt i tiden. De kan ju ha gjort om reglerna något enormt fram till dess. Vågar man luta sig tillbaka som 42-åring och lita på att man kommer få 65-70% om 25 år liksom?
Ja, alltså tack för den frågan.
Ja, men vågar du lita på det?
Ja, men jag skulle säga som ett basfall så tycker jag att det är väldigt bra. Och jag tycker liksom, nu var ju inte tanken att det skulle bli pensionsavsnitt. Nej. Men vi kan ju ta den. Men alltså till exempel så här, jag tycker till exempel att media ofta är väldigt överdriven när man pratar om fattigpensionär. Inte som att de inte finns, men om man tittar på gruppen som har det tufft ekonomiskt pension så är det ofta samma grupp som har haft det tufft ekonomiskt genom livet också.
Ja.
Och den blir inte större när man fyller 65, utan det är en ganska konstant grupp.
Så du säger det inte så många som är fattigpensionärer, men å andra sidan, om man är fattigpensionär finns det inte så mycket man kan göra å andra sidan. Man kan liksom inte extra jobba hur som helst, utan det är en utsatt situation för den som är i den, men den kanske överdrivs hur stor den gruppen är. Det är det vi säger. Typ.
Ja, och den utsatta situationen är ofta ganska konstant över livet. Och sen ska man också säga så att det kom ju en rapport från sån här pensionärernas förbund som var så här att om du har en lön på under 45 000så får du egentligen ungefär samma pension som den som har 45 000, för att vi har så mycket bidrag och kompensationer. Så att de tyckte att det var ett problem från andra hållet. Att du fick liksom inte betala, alltså någon som inte hade jobbat genom livet fick ungefär samma pension som någon som hade liksom upp till 45 000 mm. hade jobbat genom hela livet. Och att det var ett problem för att det är liksom det vad man kallar för respektavståndet mm. var för litet. Att utifrån ren pensionsperspektiv. Men jag vill vara noga med också att jag säger inte, jag förminskar inte de som har en tuff ekonomisk situation, utan det fattar jag liksom, särskilt om man har varit sjukskriven, om man har varit sjuk, då är liksom så här, där finns förbättringspotential. Mm. Men jag menar också att den bilden som gemene man har, upplever jag är inte helt kalibrerad, och min var inte helt kalibrerad mm. heller. Mm. Och sen tycker jag ju liksom alltid också att ja, men det är klart att man kan spara till pension för att ha guldkant eller för att ha en större andel. Men du kan ju till exempel så här, pensionsmyndigheten har själv gått ut sagt med så att om du väljer att gå i pension 3 år senare, så då kan du öka, då ökar ju din allmänna pension mellan, vad är det, 11-25%. Mm. Så att där pensionsmyndigheten kan ju få en tid till annan också säga så här, till exempel att värdet av det egna sparandet är ganska överdrivet, att du behöver spara ganska många tusenlappar i månaden om du börjar sig 40-årsåldern för att kompensera, för att få mer än att jobba 1, 2 eller 3 år extra. Mm. Så att, mm. så att där finns, alltså där, det är ju ett dragspel, så där finns ju saker att spela med.
Men du, jag har en fråga till dig, för du var också du har varit med och bidragit till att förändra min privatekonomi nämligen. Och det var när vi pratade fondrobotar här i podden, och sen när vi hade gjort det så var vi tvungna att verifiera dessa fondrobotar med dig i podden. Och då sa du så här: ja, nej, men jag har svårt att se någonting som faktiskt, om man inte är aktiv och man inte håller på som 17, så är det svårt att liksom slå den besparingen. Så då började jag med att pytsa in typ 20% av min portfölj, bara rätt in i fondrobot. Och sen insåg jag att det där känns ju tryggt och bra. Så då slussade jag in typ 30% till. Och det har jag ju inte ångrat, kan jag säga. Det är ju fortfarande så att de generellt slår, fast jag har en jättefin kille som jobbar på min bank som sitter aktivt och köper och säljer grejer. Står du, eller liksom, håller du fast, jag tänker för lyssnarna här nu, för att genom åren också, eftersom jag jobbar mycket som rådgivare och jobbar som agent, och många liksom frågar mig om råd och tips, och då börjar jag ju någon gång med att säga, men vet du vad, sätt in de här i en fondrobot, alltså typ Lysa, Opti eller vad det nu kan vara. Ja. Och då är man ju lite försiktig, alltså jag säger ju men hela tiden, därför att det vore ju hemskt om man skulle be, framförallt kan jag tycka om det är någon som lägger för mycket, eller någon som kanske inte har så mycket pengar. Så här, det vore ju jättejobbigt att rekommendera. Men jag har liksom så här rekommenderat någon som jag vet skulle kunna leva med att det inte gick så bra. Sen har det där fortsatt. Och det har ju visat sig för mig och för de som jag har rekommenderat det här till, har det funkat. Men vi ska ju ändå säga att det är faktiskt så att pengar kan minska, och även om man har dem i fondrobotar. Så det finns alltid en risk, och det måste man naturligtvis alltid beakta. Ja. Men har jag rätt i att jag säger att det fortfarande är ett av de bästa alternativen man kan göra?
Ja, och jag skulle säga att det kommer med ganska stor säkerhet vara så även i framtiden. Och det bygger inte liksom så mycket på spekulation kring hur marknaden ska gå, utan det som jag tycker är så fint med fondrobotarna är så att de lovar ju ingen liksom så här, oh, detta kommer gå superbra eller vi kommer slå andra, utan de säger så här: du kommer få den genomsnittliga avkastningen för hur marknaden går minus vår avgift. Mm. Det är liksom löftet.
Där avgiften och också, skulle det, berätta för lyssnarna, är ju betydligt låg. Lägre.
Mycket, mycket lägre.
Och det kan ju tycka då att det inte är, ja, men genomsnittet, hur bra är det? Men jag menar, vilken annan, vi brukar säga det, prova att gå ut som ny på golfbanan och så säger någon så här: här är en uppsättning klubbor. Då kommer du slå genomsnittet av vad golfspelare slår, oavsett om de hållit på i 20 år eller 20 minuter. Det är en ganska bra bag ändå att få med sig ut på banan.
Exakt, och utan någon erfarenhet, utan någon tid, utan någon kompetens, utan att behöva engagera dig. Alltså så här, du får det där by default, och det är det som är så himla fantastiskt. Och om man är lite tävlingsinriktad på den där golfbanan, så kan man också säga så här: vet du vad, eftersom de flesta inte slår index, och anledningen till varför de flesta inte slår index, det är om man tänker ett pokerbord där liksom alla aktörerna spelar, så kan man säga så här att på marknaden, den enda källan till överprestation är summan av någon annans underprestation. Men med om jag ska tjäna 10 kronor på att vara bättre än snittet, så måste det ju liksom rent matematiskt vara någon som är 10 kronor sämre än snittet.
Mm.
Är ni med på det?
Ja.
Ja. Så att vad som händer där är ju att när vi människorna, vi som investerar i index, säger så här, nej men vet du vad, jag kan inte det, alltså jag har inte den utbildningen, jag har inte den erfarenheten, jag har inte det intresset. Så vet ni vad, spelar ni, jag sätter mig här bredvid, tittar på och sen tar jag snittet av vad ni har spelat vid bordet. Är ni med på metaforen hittills?
Ja.
Så vad som händer då är ju att det blir ju svårare och svårare, för ju mer pengar som går till index, desto färre aktörer blir det vid bordet. Det vill säga att de som är kvar vid bordet måste vara bättre och bättre eftersom de dåliga spelarna lämnar bordet. Mm. Hänger ni med på det?
Mm. Mm.
Så vad som händer är ju att det blir ännu svårare, ju mer pengar som hamnar i index, desto svårare blir det för de som är kvar att slå de andra, de dåliga spelarna. Och vad som händer då, det är, då inträffar en paradox, och detta kallas för då paradox of skill. Och det är att då slutar du få betalt för din skicklighet, för att alla är ju lika duktiga. Vad spelar det för roll att du har en tränare som är duktig på att ge dig den bästa matsedeln och du har den bästa träningsmaskinen? För det har ju alla andra vid bordet också.
Mm.
Med. Så att du får liksom ingen komparativ fördel av det där. Och vad som händer då, det är att plötsligt så spelar turen mycket, mycket större roll. Mm. Och vad som händer när du behöver ha tur, ja men tur kan man väl ändå säga är någon slags så här normalfördel, att man har ungefär lika mycket tur och lika mycket otur. Så att snittet,
nej, jag har mer tur än snittet. Jag har mer tur än snittet.
Okej, okay. Men jag vet att det är en attityd, Charlie. Aha, okay, det är kanske inte så mätbart.
Okay.
Ja. Men vad som händer då i förlängning är ju att då kommer liksom över tid så kommer inte de heller slå index, och då händer det fina att för varje år du lägger till som du kan vara genomsnittlig, så kommer fler och fler falla bort att de inte slår snittet. Så tittar man på sån här forskning som säger så här, men hur har det gått för de här aktiva förvaltarna på 10-15 år? Alltså hur har det gått för en indexfond versus de här aktiva på 10-15 år? Ja, men då är det att 90% underpresterar mot det där indexet.
Mm.
Så att vill man liksom på den där golfbanan säga så här, men jag vill inte bara hamna liksom i mitten, jag vill vara bland de 10% bästa eller 25% bästa, då är svaret så här, du behöver inte träna, du behöver bara dyka upp på golfbanan 25 eller 10 till 15 år i rad.
Mm.
Och under de 10 till 15 år i rad så kommer de där som så duktiga ut ha otur, slå ner bollen i bunkern, i vattenhindret etc.
Mm.
Och eftersom du bara är genomsnittlig så kommer du bubbla upp till toppen.
Mm.
Och så att liksom även den här indexgrejen, även om man säger att det är genomsnittligt, så över tid så kommer du bli bland de bästa. Inte för att du är bäst, men för att de andra är så dåliga. Eller för att det liksom jämnar ut sig över tid. Så att där finns ett väldigt starkt case för att det kommer fortsätta vara bra även i framtiden. Och Forbes gick ut med en sån här artikel, för det var ju typ en amerikan som heter Jack Bogle som lanserade de här fonderna på 70-talet. Och den här trenden har ju varit supertydlig, så de skrev ju till och med så här, Jack Bogle, indexfonderna vann. Mm. Men finansindustrin har så mycket att tjäna på att det ska vara svårt och komplext. Så vad är det du brukar säga, Charlie, att finansbranschen tjänar väldigt mycket pengar på att du och jag ägnar mer tid åt tandborstning än att titta över vårt sparande.
Det här är den klassiska sagan om sköldpaddan och haren. Liksom. Det kan ju synas kaxigt när han springer fram och tillbaka. Men till slut är det sköldpaddan som går först i mål i alla fall. Liksom.
Ja, och titta på Stockholmsbörsen. Det var någon som skrev i mitt forum här veckan att om man tittar från small cap, alltså de mindre bolagen på Stockholmsbörsen och nedåt, så ligger snittavkastningen på -70% i dagsläget.
Mm.
Så att det är jättemånga små, och det är ofta tyvärr de aktierna som är poppis eller som folk dras till. Och där är det ju liksom många som tycker att sparande är jättetråkigt, man har förlorat pengar, och det värsta som man kan göra då är det att man lämnar sparandet.
Mm.
Medan de som har sparat i indexfonder tycker så här, va, har börsen gått ner i år?
Mm.
För det har man liksom inte märkt, för att just du äger ju allt, och då äger du även det som har gått upp, så att säga.
Men du, jag tänker två saker om detta. Det ena är ju att hade jag varit opti hade jag ju nu bara tagit den här senaste kvarten och sänt som radioreklam. Det liksom var bästa pitchen för fonder. Och det andra är, om man lyssnar i början och tänkt så här, ekonompoddarnas ekonom, alltså om de tyckte att du fick lite onödigt mycket cred, då tror jag de är i kapp nu, för det, man hör ju att man pratar med någon som kan sina grejer, och det var inte ens förberett, det här var inte ens dagens ämne.
Nej, det var för att jag har gått och tänkt länge att nästa gång jag pratar med Jan så ska jag passa på att fråga, så det var inte svårare än så.
Detta är så här jag brukar ibland säga, jag har gjort detta i 25 år, de första 15 åren förlorade jag pengar, och då börjar man bli nyfiken, så här, okej, vad är det jag inte har fattat? Så att här får man liksom så här, man står på axlarna av andras misstag, så tänker man, fan, du behöver inte vara så, liksom göra samma miss som jag har gjort. Liksom.
Ja. Men det där har du och jag pratat med över ett glas vin vid tillfälle, att du blev, ditt enorma intresse för finansfrågor började ju med att du som liksom tonåring var så dumdryg som vi alla var som tonåringar och tänkte så här, jag ska göra bättre än de här gubbarna som har suttit där för 50 år. Jag tror jag kan trade, jag tror jag kan köpa och vid rätt tillfälle, sälja vid rätt tillfälle. Mm. Och åkte på däng helt enkelt. Men hade du inte gått in med den fullständigt felaktiga tesen, då kanske inte vi hade suttit haft det här samtalet idag. Nej, kanske hade varit förskollärare eller konstnär eller något annat.
Eller hur? Det värsta är Charlie så här, jag trodde ju inte det bara är en gång, utan jag trodde ju det är två gånger. och marknaden har ju en tendens att göra en ödmjuk. Ja. Och det där är, men det brukar ju du säga, Charlie, också så här, och detta har jag återkommit flera gånger, att ju fortare man inser att man inom sparande är genomsnittlig och att det är okej och att det är en framgångsfaktor, desto mer pengar kommer man ju tjäna.
Det var väldigt klokt. Det tror jag aldrig att jag har sagt. Men jag önskar att det var jag som hade sagt.
Fast du säger så mycket som du bara kommer ihåg sägningar. Fast du inte fattar innebörden.
Nej, men så kan det vara som en papegoja. Och ibland, inte så sällan, kan folk komma fram till mig och berätta om livsförändrade ögonblick de har haft tack vare att jag har sagt någonting som jag heller aldrig har sagt. Så att ibland tillskrivs jag som Abraham Lincoln och liksom Churchill. Jag får en massa citat som inte ens är mina.
Men för mig är det... Nej, men jag har ju lärt mig det. För att jag tar ju till mig... I början så tog jag till mig av alla dina bra saker och dåliga saker. Så det var ett nollsummespel.
Men håll käften.
Ja, men det var inget dåligt. Det var bara equal.
Det var indexråd.
Ja, det var indexråd.
Vart ska vi då egentligen? Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg?
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänna att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns, alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå, men det tycker jag också är fördelen med, man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jo, men vet ni vad? För att när vi pratade om så här, vad ska vi prata om idag? Mm. Så tänkte jag på en grej. Och jag var inne på er hemsida och så tittade jag på de avsnitt ni har släppt. Och så insåg jag så här, ni har ju bara gjort avsnitt med gäster. Och någonting som jag konstaterar väldigt ofta när man har gäster är ju att man ibland har en egen åsikt. Så jag tänkte faktiskt att i detta avsnitt att ni skulle få säga så här, ja men vad är liksom det viktigaste att veta om privatekonomi? Vad är det vanligaste misstaget från ert perspektiv? För det är ju inte som att ni är nybörjare i detta området heller.
Nej.
Så jag tänkte att jag skulle intervjua er.
Aha. Ja, men kör.
Ja.
Känns ju oerhört slöseri med en expert, men det kommer
men
bra.
Jag vill ändå säga för att vara lite korrekt här, det händer att vi kör våra egna avsnitt, och faktum är att det är kul att du tar upp det, Jan, för att vi får de flesta mejl och tips vi får är att vi ska bara vara vi också.
Ja, men vi ibland. Tycker det är roligare.
Men det är så jävla roligt att ha gäster, och man får lära sig så mycket, och det är så, man får gå ifrån, vi försöker alltid hålla oss till ekonomi, men man får en chans att surfa iväg lite åt olika håll. Det är därför vi har gästerna också, och att vi själva tycker att det är så lärorikt. Men du har en bra poäng där.
Ja. Och jag vill också bara säga en hemlig anledning till att den här podden, det är inte att du och jag blir dyngrika på att göra den här podden, Mattias, när det kommer till pengar.
Nej.
Att jag får sitta här och ha människor i soffan, som Jan, som liksom Jens Lapper, som Micke Dahlén, som finansmarknadsminister, som Arturo, alltså så här, och bara kunna ställa liksom,
Magnus Hjelmén.
Ja, du vet, om jag skulle fira min 50-årsfest ordentligt och våga bjuda in rejält, så det är jävligt mycket coola människor som jag liksom ändå har två chans att ta en bild med.
Men vi ska ju ha en AV här.
Ja, då får du komma, Jan. Vi tänkte vi ska köra alla gäster på en AV.
Ja. Nice, men nu får ni faktiskt svara på frågan.
Okej,
kör.
Kör. Så att om ni skulle träffa någon, vilka saker upplever ni att är de viktigaste att få rätt på? Vad är de där, du vet, Pareto-principen? Vilka är 20% som gör 80% av resultatet?
Jag skulle säga, om vi pratar privatekonomi, så är det vanligaste att man har dragit på sig alldeles för mycket fasta kostnader. Det tycker jag gäller både som företagare och som privatperson. Mm. Det är min spontana regel och vad jag tycker. Om det var så du menade, liksom, vad är det första steget?
Och vad är exempel? Vad tänker du, vad är det för fasta kostnader folk drar på sig som man säger, fan, det här hade du kunnat ha så rörligt? Liksom?
Ja, men dels att man inte är medveten om när man handlar mat och matpriser, vad det drar iväg. Jag tycker också att man har alldeles för mycket plattformar så, varje månad som man betalar för, alltså streamingtjänster och så vidare. Man är kast på att titta över sina liksom, försäkringar. Vad är det jag har? Vilka försäkringar behöver jag?
Man har en mobil som är så här, ny mobil för bara 399 kronor i månaden. Så liksom sitter man med den och den och den.
Ja.
Ja.
Och,
bor onödigt stort kanske. Liksom,
det är också en sån
gästrum och matsal och grejer.
Ja, och det kan det vara. Men jag tänker också mer också faktiskt i det som man säger i det lilla, men det har ju bevisat sig nu att det spelar stor roll med elabonnemang. Alltså alla abonnemang generellt sett. Kläder, och sen också tror jag att man skämmer bort sina barn alldeles för mycket, som inte gör dem lyckligare.
Nu vet jag att det var inte med flit, men det var som att lite typiskt att du glömde bort en stor fast kostnad som du inte nämnde. Och det är ju bilkostnaden då, för att du själv är bilentusiast. Ja. Men den finns väl där.
Men
du har väl lagt
ju
någon miljon genom åren bara på så här, vilket man gör som en vanlig familj om man ska byta bil 15 gånger genom livet.
Ja, men nu har det lite förändringar i vårt liv och företagandet, eftersom vi inte har företag på det sättet nu. Mm. Eller det har ju jag, men vi hade ju vår bokföringsbyrå inte kvar. Och då kände vi så här, ja, men ska vi lägga massa pengar på bil? Nej, det gör vi inte. Så att en stor BMW och en Tesla har blivit utbytt mot två stycken Mini Coopers.
Ja, och en
under sommaren.
Och en liten pärla också.
Och en liten Saab V4 från, ja, 73.
Ja, ja. Den där Saab V4 från 73, vet du. Man blir glad bara man ser den.
Ja, ja, men det blir man faktiskt. Ja, nej, men så att jag, där har jag verkligen också dragit ner. För att jag tycker att jag har insett att det ser jävligt onödigt. Då tycker jag det är mycket roligare att åka. Jag tycker det är kul att köra bil. Och vill jag busa med en bil, då kan jag låna en och åka till en bana någonstans. Så är det.
Ja, jag håller med dig. Håller du med,
Jan? Vad tror du, Jan? Är vi på rätt spår?
Är det en bra svar från Mattias här?
Ja, absolut. Alltså, vad tänker du, Charlie? Så kan jag säga.
Nej, men jag är ju så här. Något som vi inte har etablerat i den här podden, men jag tror att vi har varit med och gjort det populärt, det är begreppet admin. Att allt vi skaffar oss, allt vi har, ska ju också liksom skötas och underhållas och lagras och kosta pengar och grejer. Så jag är ju, tänker att en del av ekonomisk frihet eller ett liksom liv i överflöd är liksom att ha färre grejer. Och det innebär ju också färre och lägre fasta kostnader. Så jag hyr ju som en tok och lånar och byter och mycket hellre än att jag ska ha en borrmaskin med slag. Så tvingas jag då ringa på hos min granne Pontus och säga, du, kan låna din slagborr? Och sen så, när vi har hållit på så 10 gånger med olika saker, så har vi också en väldigt kärleksfull vänskap liksom. Fan, hur ska man få vänner om man inte behöver folk, utan man har allt man behöver själv liksom.
Men du gör ingen Sundberg då och inte lämnar tillbaka den?
Nej, tvärtom. Ganska ofta hittar jag hans verktyg i trapphuset för att han har lånat ut dem någon annan. Då tar jag in dem för att han är ute och reser mycket. Och så säger jag, nu har jag dem hemma hos mig här.
Och så tänker jag fondrobot. Men det har vi redan pratat om.
Jag tänker några saker som jag skulle säga tveklöst. Det ena är ju att den resursen som nästan är mest avgörande till om man har mycket eller lite pengar i slutändan, det är hur man arbetar med tid. Det vill säga, när det gäller sparande, när det gäller investeringar eller sådana saker, så vinner ju den som börjar tidigt och bara ligger och matar lite grann över de här liksom hjälteinsatserna. Vi underskattar stort vad vi klarar att göra. Om vi bara tar en sten i fickan varje dag på väg till jobbet och släpper det vid bäcken, då blir det innan det är dags att gå i pension, har man fan byggt en ny ö liksom. Jämfört med den här superhjältegrejen. Åh, han gick ner 40 kilo på 6 veckor liksom. Så det tror jag är liksom så här, viktig fråga. Se till att börja i tid och se till att ha uthållighet. Stay in line. Fortsätt. Skit i om du har den absolut bästa strategin. Så länge du inte har en pantad strategi, vinner du över de andra i alla fall. Om du bara fortsätter mata. Och sen tänker jag också tid som i familj. Att ha sett av tid till att prata om ekonomi. Det är ett så här stort råd att många hittar på att vi kan inte prata om pengar hemma för det blir bara bråk hela tiden. Det är inte sant. Det är precis tvärtom. Varje gång det är bråk, då ska någon prata pengar. För det är enda gången. Ska du säga, du har ju för fan dina naglar. Alltså så här. Sätter man när alla mår bra i lugn och ro, tar en fika eller ett glas vin och pratar. Hur mycket vill vi lägga på semester? Vad tänker du vi ska bo om 3 år? Hur tycker du, känner du med barnledighet eller pension? Liksom bara, och ta det. Det är ju skitlätt. Alla kan lösa en miljon. Alla som lyssnar detta kan lösa en miljon. Om man har 10 år på sig. Men om man har 10 minuter och kronofogden röker bort, då kan inte ens John Bolmeson lösa en miljon. Liksom.
Ja, det är kanske.
Ja, kanske då.
men jag har en rolig grej som jag bara vill fylla i här, Jan, innan du får återkoppla på vad vi säger. Men jag vet inte om ni har följt nyast Solsidan här under hösten. Eller alltså sista säsongen.
Jag vågar inte säga att jag inte har sett den ännu, för du tror att jag gör det utifrån en skitnödighet bara. Men ja, det har det inte blivit av faktiskt.
Ja, jag tror det. Men då pratar jag i alla fall, de pratar mycket om familje... relationen och hur barnen, när barnen inte vill vara hos den ena föräldern. Och då är det så att han är en som spelar huvudrollen där då, han är ju Fredde. Han får alltid såna här sköna teorier ihop med hans arbetskompis hur man ska få barnen att få dem på deras sida.
Det är han som är någon som chef typ.
Ja, precis. Det är så jävla kul tycker jag. Och då i alla fall så pratar han om de 3 H:na. Om du ska få kidsen över till din sida så att säga. Och kan du komma på något av de här håna, Charlie?
Jag provade nu. Nu hamnar man rätt på de där gamla sällskapsresans 3 P:na. Men håna... Nej.
Nej.
På en då, så man kan...
Ja, husdjur.
Ja, bra.
Hemelektronik.
Ja.
Telefoner, paddor.
Just det, ja.
Och Hämtmat.
Hämtmat.
Då är man hemma.
Ja, det fan. Det.
Och om man tänker på det så ligger det jävligt mycket i det.
Ja.
Men det kan ju vara kostsamt, men om man nu har råd då. Men det var en annan fråga, jag tycker bara att det är lite kul. Och där, men jag tänkte just, vi sitter här och pratar. Hämtmat nu då, som när jag inte är på landet, eftersom du tror att jag är på landet jämt, där finns det ingen hämtmat. Så där.
Nej, eftersom du inte går ut och tar en öl med mig, då utgår jag från varje kväll du inte säger till mig så här, ska vi ta en AV idag? Ja. Då tänker jag, han måste ju vara på landet. Ja. Det är min slutsats.
Ja, och, men nu är allting igång, så nu har jag varit mycket i stan. Och då är ju, märker jag också på min dotter som fortfarande bor hemma, alltså hämtmat är ju någonting som är väldigt populärt. Mm. Och, men fan vad det kostar pengar alltså. Mm. Sen kan jag vara en sån som jag kan tycka ibland så här, om jag ska köpa mig en lasagne, då är det billigare, konstigt nog, om jag går ner på lokala restaurangen och köper en lasagne för 89 spänn och tar med mig upp, än att jag ska gå och köpa ingrediensen och laga den. Om jag bara är hemma för en kväll. Liksom.
Ja.
Men generellt sett så är det ju vansinnigt, blir det ju vansinnigt mycket dyrare såklart. Och i Stockholm så finns det ju, jag menar, det finns hur mycket bud som helst. Du har vilken mat du vill inom 20 minuter levererat vid dörren. Liksom.
Nu lasagne är en av mina paradrätter, men man lagar ju inte lasagne till en person. Man lagar ju till 20.
Exakt, så är man själv
fryser man in. Liksom.
Ja, ja. Så det är klart att det finns två sidor på det här. Men generellt sett så tror jag att folk lägger åt helvete för mycket pengar på hämtmat.
Mm.
Köper du liksom sushi för en familj, det är ju en 500. Liksom.
Men det är ju återigen ju tillbaka, det här är ju mitt råd då. Det här är ju en tidsfråga. Det är ju inte att man... att man inte vill laga mat, utan det att klockan börjar närma sig 6:30 och man har kommit hem och liksom haft möte och det grejer, och så är det så här, ska mat också, alltså orkar inte gå ut och handla och hitta på något. Det är därför vi har matkasse nu till exempel. Dels, faktum är att jag ska berätta om våra matkasse, det är ganska roligt det där liksom, beställer vissa rätter.
Jag vill bara flika in här att det är kul att Jan, att vi har Jan som gäst och sen ställer han de frågorna till
smart,
oss.
Och sen, han jobbar inte onödan.
Nej, det är också smart. Men sen var ju det hemma liksom. Och sen, det är så kul, jävlar, jag ser hur du går igång här nu. Fan, Jan, du vet vilka knappar du ska trycka på Charlie. Fortsätt.
Fan, det känns jobbigt att reda. Min son har börjat få flytta hemifrån tankar. Han fyller 15 om några veckor, så det är verkligen inte dags. Men han har liksom börjat komma på att, han har börjat ändå vänjas vid tanken att det kommer komma datum i hans framtid. Och då har han börjat fundera på hur ska han spara ihop pengar till en kontantinsats. Ska han bo tillsammans med sina kompisar när han börjar på universitetet? Han liksom börjar rollspela där lite. Så då kom han ganska nyligen och sa så här: vet du vad, jag tror att det är ett problem för mig om jag ska flytta hemifrån. Du lagar alldeles för fin mat. Sån här mat som du lagar varje dag, det kommer inte jag ha råd att laga när jag flyttar hemifrån. Och det betyder att jag kan bara laga sånt här. Och det var så här, fuck, det är ganska bra, det är bra, han har en bra poäng liksom. Så här, men hur löser vi det då? Så bara, ja, vi måste laga mera liksom vanlig, enkel vardagsmat. Okej, okay, så då kom vi på matkasse, väldigt tydliga recept liksom, så här, bam, bam, bam. Det kanske inte är det allra billigaste, men jag tror i mitt fall då, så har det blivit kanske 25% färre tillfällen med hämtmat. Så den eventuella kronan extra jag betalar på kycklingbrösten får jag igen på att det blir färre pizzor och sushi. Och dessutom så får Primus laga, citat, enkel mat då.
Ja, och sen så är bonusen att det kan bli nyttigare. Men nu måste vi släppa...
Menar du att jag lagar onyttig mat? Eller?
Nej, jag menar kontra hämtmat.
Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tror jag kontra min finmat.
Nej, jag menar kontra hämtmaten.
Det var dålig stämning för ett ögonblick.
Ja. Jan, välkommen in.
Tänk något, Jan.
Välkommen in till podden med ekonomi på riktigt.
Jan Bollesson, en applåd.
Lena Wisse gäst här.
Ja, tydligen.
Ja. Men vet du vad, jag tänker dyka den och så tänker jag ställa en ny fråga. Mm-hmm. Som något så här. Mm-hmm. Vad tror du att ni gör i er ekonomi eller ert liv som inte andra gör?
Ja, där tror jag vi har haft i alla fall olika strategier. Min strategi från början var att amortera mer än vad som var smart, så att säga. Men det var för min egen känsla kring ekonomi. Att om jag amorterade, och jag vet, jag tog mitt första lån, jag köpte min första lägenhet på 40 000. Och då var det för en kamp för mig liksom, att bli bort med det där lånet. Det var så. Sen har det där liksom följt mig tills jag någonstans kände så här... Ja, men nu är det ju så safe och så bra till, så att nu, så här, jag fattar ju att räntan var ju då, så är det ju inte riktigt nu, men under en lång tid så har ju liksom räntan på lånet varit billigare än den ränta jag har erhållit, framförallt om jag har kört fondrobotar eller bra placeringar. Så att det har ju på ett sätt varit hål i huvudet med min strategi, Men det har gett mig självförtroende, det har gett mig att lust att investera mer. Och jag har liksom känt alltid att jag har haft koll. Jag har aldrig haft en ångesttanke kring ekonomin.
Men det blir också så, har man fått till då rejäla marginaler i eget kapital, vilket det blir, då kan ju du också leva med. Du kan ju liksom, om jag öppnar en restaurang och frågar om du vill gå in med hälften, då är det så här, sure. För om jag förlorar 500 000, det klarar jag. Det blir liksom inte någon panik i alla fall. Så att jag menar,
och då faller det över till att man vågar göra man är med. Men från början så är jag livrädd, eller har varit då. Så den strategin hade jag från start. Sen har den allt eftersom, liksom, fast jag förstår bättre rent matematiskt, så har det funkat väldigt bra för mig, helt enkelt. Och vad säger du då, Charlie?
Jag har några. Det första jag tänker är att jag och min fru varje år åker på kickoff. Att vi tar en dag i januari, och ibland faktiskt gör vi en extra i augusti, och tittar igenom. Var är vi någonstans i vårt liv i alla områden? Från hälsa till sexliv, till pengar, till uppfostran och primus. Och följer upp på det. Och det gör också att vi har en investeringsstrategi, vi har en sparstrategi, vi har en utgiftsstrategi som vi kanske inte sitter och stirrar på varje dag. Men bara att vi har den samtalen organiserat varje år. Det tror jag vi är annorlunda än många andra, och det gör att vi över tid fattar smartare beslut. Sen har vi lagt våra investeringar och sparpengar i ett eget bolag. Det tror jag också vi är annorlunda än vad många andra gör. Det är inte med självklarhet att det är så finansiellt fördelaktigt, skattemässigt fördelaktigt. Men det kräver av oss att vi tar våra pengar på allvar. För det ska göras bokslut, och det finns en styrelse, och det ska upprättas redovisning. Och det står där väldigt tydligt, värderas väldigt tydligt, beskattas väldigt tydligt. Och det gör nog att vi tar våra pengar. Det blir liksom aldrig någonting annat än ordning och reda, eftersom det är ett bolag. Ett bolag är det fan ordning och reda. Sen så kom jag på att vi hade en tredje duo, Mattias, som vi gör annorlunda än många andra faktiskt. Nu ska vi se vad Jan säger om detta. Du och jag har ju faktiskt ganska grundlöst från dag ett i våra förhållanden aldrig gjort någon skillnad på mina och dina pengar. Det träffar ju vi på väldigt många människor. Andrea flyttade in i min lägenhet, eller det gick bra för mig då. Till och med en våning skulle jag påstå, i Birkastan, när hon typ blev av med sitt studentrum. Och sen den dagen har vi aldrig räknat hennes lön, min lön, mina pengar, hennes pengar. Och det tror jag har gjort dels att vi har mycket mindre tjafs då, och dels att vi är liksom två som jobbar i samma lag, istället för att det är som så här, ska du undra, ska jag ha, nej det där är mina, och nu lägger vi in 12% till barnens barnkläder. Jag vet att jättemånga gör så och älskar det, men för i mitt liv är det någonting vi gör annorlunda och som har varit en stor fördel, för att då kan vi prata om hur vi ska vinna våran match, inte min match och hennes match, och sen eventuellt ett gemensamt konto.
Nej, men så har det varit för oss också. Sen bygger vi det på att man... Ja, nu har vi ju båda, vi kan säga så här, vi har haft rätt så länge vi inte skiljer oss liksom.
Ja, men det var ju grundlöst hur vi började.
Ja,
men
det var bra, samma för mig. Ja, det var samma för mig. Och jag tror att det också kan stärka förhållandet om man känner sig som ett team. Och jag tycker det är viktigt med Malin, jag vet inte om det är så, för att jag jobbar också som agent och representerar rätt mycket människor. Och då är det visserligen i mitt professionella liv, men där är jag så här att jag står bakom mina klienter i alla lägen. Jag rättfärdigar inga misstag eller dumheter de gör, men jag tänker alltid stå bakom dem till 100%. Yeah. Och det är så jag känner också med min fru, att så länge vi är tillsammans och är ett par, då är det min skyldighet att stå bakom henne och att hon står bakom mig. Man gör ju vissa saker som inte alltid är helt rätt, och det kan vara på alla möjliga plan. Men att man är ett team, och jag tycker att ekonomin är så pass grundlig så att det skapar en team- och vi-känsla, precis det du beskriver. Men återigen, jag har full respekt för att man kanske, alla har inte det tänket. Men jag tänker så här, om Malin och jag, dels har vi då, i och med att vi är ett team, så har vi också byggt upp saker tillsammans. Och vi har blivit bättre för att vi är två som har bestämt oss för vilken strategi vi har, och vi båda har bidragit till ekonomin. Och den dagen, ifall det skulle ta slut, så är det ett betydligt mycket större problem än själva ekonomin. Det är ju en jättestor grej. Och då i bästa fall, som jag tror det faktiskt skulle vara i det här fallet, för vi gick in med olika nivåer. Jag var några år före Malin och jag hade mycket mer pengar när vi träffades.
Så exakt, så var det för oss också.
Men det där har ju hon liksom tagit igen med råge. Så att, om man nu ska, vi mäter inte, men nu när du säger det, så tror jag att tack vare att vi har haft den strategin, så har vi, skulle vi gå åt sidan, så skulle båda ändå ha tjänat på det. Det vill säga att vi har hållit en bra strategi Och går vi skilda vägar så delar vi på det vi har. Och det känns bara rimligt.
Och för mig hade det känts absurt om jag skulle hänvisa till de pengarna vi tjänade när vi höll på med Lyxfällan. Då fick vi ju bra betalt per timme. Eller i alla fall per vecka, i många timmar. Om jag skulle hänvisa till de pengarna som mina pengar, med tanke på hur Andrea behövde ställa upp och tidiga morgnar och finnas där för Primus och leva med att jag kom hem som ett urskitet äppelskrutt på helgen. Alltså så här, om jag skulle då säga så här, nej, de här har jag tjänat ihop. Alltså så här, det skulle, för mig skulle kännas helt orimligt.
Ja, men där har vi nog våra. Nu,
hur tänker du, vad tänker du om det, Jan?
Ja, jag duckar den frågan också.
Men vad fan?
Ja, men det är kul. Men du hinner en sista
en
nu.
Sista då.
En sista. Ja. Men okej, okay, så vilka är de mest värdefulla investeringarna ni har gjort? Och det behöver inte nödvändigtvis vara pengar. Jag skulle nästan uppskatta om det inte var så, och jag köpte den aktien, för det, har ingen, det ger inget värde till någon som lyssnar. Så vad har ni gjort för att investera er själva, i era liv, i er relation, som har liksom varit detta var bra?
Jag försöker att när jag avslutar relationer generellt sett, så investerar jag en hel del. Jag vet inte vad den energin heter, prestige eller ödmjukhet eller något saker, att inte trycka till folk på vägen ut eller stampa ut och släppa igen dörren. Jag försöker att hålla huvudet högt och skilja som vänner. Även om det är personal som har betett sig illa eller om det är en partner som har blåst mig, så har jag varit noga med att förlåta, släppa och liksom försöka se att det finns en fin människa där. Ett, för att jag orkar inte släppa omkring på massa bitterhet, och två, Sverige är så lite, de kommer tillbaka. Och att ha människor som även om de inte tyckte det jag tycker, i slutändan är som så här, nej, men man kan inte säga att han betedde sig fult eller var någon skithög i alla fall. Det har varit en investering. Finns många människor där jag fantiserat, både mejl och telefonsamtal, som jag skulle vilja säga vilket jävla arsle de har varit eller hur förbannade det. Och sen så tänker jag så här, jag släpper det. Och det har kostat något, det är en investering. Men den har också betalat sig, att jag faktiskt inte behöver gå omkring och vara rädd för vem jag ska springa på krogen. Det är ett exempel på investering.
Ja, det var ju en väldigt human, alltså det var ju på ett humant plan, eller hur man nu ska uttrycka
sig. Ja, jag provade att hitta en annan hörna.
Ja, och jag tror ju att Jan, visst menade det du, alltså det var ett bra svar, och bra svar på en bra fråga, men visst menade du mer så här krasst, satt in pengar och...
Nej, tvärtom. Alltså så här, vad tycker jag om så här, jag har investerat i min utbildning eller jag har investerat i min relation eller alltså så här, var inte specifikt en aktieaffär.
Nej, just det.
Så här, om jag skulle säga så här, vilket område i livet tycker du att det är viktigt att investera resurser i?
Ja, men då blir ju det enkla svaret faktiskt lite samma svar som Charlie, att inte hamna i affekt i under vare sig privatliv eller arbetsliv. Det tar alldeles för mycket energi.
Där har varit med dig 100 gånger när du verkligen haft chansen.
Ja.
Alltså, i ditt jobb så träffar du på sjuka situationer med ganska märkliga människor. Man är agent för artister och grejer.
Ja. Så att jag menar. Och varje gång så här, att inte försöka övertyga en idiot om att han har fel. Liksom. Det är helt meningslöst. Mm. Det är mycket, mycket bättre att gå vidare. Och det har visat sig, det är också kul, för ju äldre man blir desto mer erfarenhet på en sån här grej får man. Och jag har ju nu fått bevis för de här gångerna när jag har, alltså jag har som princip, när jag blir riktigt sur när någon har betett sig, för jag har rätt mycket schismer faktiskt i mitt jobb där man tycker väldigt olika, där man till exempel ska förhandla för någon eller vilka val man ska göra om vissa saker. Och ibland så har jag ju alltså suttit och skrivit färdiga mejl, men jag har lärt mig att aldrig någonsin skicka iväg det där mejlet förrän dagen efter.
Mm.
Och det har ju kliat i fingrarna något så fruktansvärt, men sen är jag så glad, för när jag läser det där mejlet dagen efter så känner jag så här, vilken jävla tur att jag inte skickar iväg det där. För det är så otroligt lätt att hamna i affekt liksom. Och då blir man inte trevlig, och då ska man ge igen. Och då är det liksom, det är som att så här, möta våld med våld. Det kan ju vara tufft i filmer, men det lönar sig inte över tid.
Nej.
Så att jag egentligen är lite typ av samma svar liksom.
Och du är ju faktiskt en av de personerna som jag har jobbat med mest genom livet och hittills. Det kan ni höra av er till charlie@mattias@gmail.com. Men jag har inte hittat någon som tycker att du är en skitstövel. Inte en enda person faktiskt.
Nej, det är ju fint.
Men det är ganska unikt ändå.
Ja.
Alltså, det måste det jag säga. Det är liksom inte ett, jag har inte hört någon som har ett ont ord att säga om dig. Liksom.
Nej, men det är fint. Men jag ska också säga tillbaka till här. Nu blir det lite så här. Nu är vi gulliga mot varandra. Men vi får vara där, tycker
Bubben.
Jag. Ja, men en av dina bästa egenskaper som vi har hängt nu så många år, så är det också alltid så här att om jag ringer och säger, vänta nu, fan jag är sen, sorry. Eller nu missar jag det här. Jag lovade att jag skulle komma imorgon, men nu kan inte jag det. Mm. Då har du aldrig sagt något annat än, nej, bra, ja, men då vet jag. Mm. Alltså du har aldrig liksom så här, aha, varför då då? Nej. Eller inser du inte att det här var viktigt?
Nej, precis.
Och det där, det är ungefär som jag också försöker vara, att det är ingen idé om någon har sagt att jag kan inte komma. Nej, men då kan den inte komma. Nej. Och då är det bättre så här vidare liksom.
Ja. Ja, bra. Du, jag har ett litet kort svar till då. Jag har investerat väldigt, människor nära mig tycker att det är obstinat, men med att hålla mitt ord, framförallt gentemot mig själv. Säger jag att jag ska gå 10 000 steg om dagen, då går jag i cirklar i vardagsrummet 23:59 tills jag är uppe på 10, trots att ingen ser mig. För att jag får sån jävla utdelning på att veta, säger jag någonting, då blir det så. Så du kan till och med använda det. Jag kan liksom säga till Andrea, jag ser till nu, nu får vi 500 000 in i det här bolaget innan nyår. Och sen vet jag, nu kommer inte jag gå och lägga mig förrän jag fan har gjort det. Så att inte börja så här, vi ska inte äta framför tvn och sen gör jag det. Eller jag ska försöka träna 2 gånger i veckan och så blir det inte så. Eller jag lovar att jag ska vara här 8 liksom, och sen är man där kvart över. När jag gjorde föreläsningar, vi gjorde ju fruktansvärt många föreläsningar, ja, då var det också så här, folk var i chock när vi sa så här, det börjar 18:00, är du inte där 18:00 kommer du inte in. Och då kom folk 18:02 och var som så här, hej, bara, ja, sorry, du får vänta till pausen för vi börjar 18. Ja, men ni börjar väl inte? Jo, säger vi 18, då går vi upp på scenen 17:58, 17:59, 18, bam, där börjar musiken liksom. Därför att det ger en kraft i livet. Att säg inte massa skit, sikta inte liksom mot stjärnorna, träffa trädtopparna, sikta mot trädtopparna, träffa trädtopparna, sikta på stjärnorna, träffa stjärnorna liksom. Det har jag haft en jävla utväxling på, mitt ord liksom. Nå, Jan, får vi någonting från dig eller?
Nästa gång.
Ja, härligt, då jävlar ska du snart bli nästa gång. Då ska det bli frågor och svar med Jan Bolm.
Nej, men då får vi ställa en sista fråga då, utan att du ska behöva krångla in dig. Men du får på en minut säga, vad gillade du, vilket svar gillade du bäst av allt du hörde? Vad tog du med, om du skulle sammanfatta oss liksom?
Men att det, många fokuserar på pengar, men att jag tror att det handlar om att ha ett rikt liv bortom pengar. Och jag tror att många av de svaren som ni gav, särskilt nu i slutet, handlar ju om det där, hur har jag ett rikt liv? Alltså så här, hur managerar jag min energi? Hur, när jag blir gammal, liksom så här, kommer jag ha de där oavslutade relationerna som jag ångrar? Eller kommer jag kunna säga, nej, jag har levt mitt liv i den riktning som jag har velat? Mm. Och att jag tror att just där, ett rikt liv handlar förvånansvärt lite om pengar, utan att det handlar väldigt mycket om tid, det handlar väldigt mycket om relationer, det handlar väldigt mycket om att vara sann mot sig själv. Så skulle jag väl avsluta. Håller ni med?
Jag håller med.
Det får bli de fantastiska slutorden.
Ja, med brasklapparna, det är ju lätt att säga när man har pengar. När man inte har några pengar, då handlar det verkligen om pengar.
Jo, men så vi har ju pratat om hur man kan komma en gräns på för vägen dit.
Ja. Mm. Du, Jan, om man nu lyssnar på detta, vi måste ju skärpa oss eftersom du nästan känns som barn i huset. Så, här. Så om man vill ha mer Jan Bolmesson, hur gör man då? Nu får du puffa lite för... liksom, hur man trillar man in i ditt universum?
Men jag skulle säga så här, sök Rika Tillsammans, och forumet är nästan det roligaste. Att vi har 25 000 besvarade frågor, 500 kommentarer om dagen och fantastiska diskussioner om allt från periodiseringar till pension, till liksom den där bilen, till ja, men allt möjligt. Så att, liksom så här, att vill du ha kompisar att prata om nördekonomi med, så kolla Rika Tillsammans forumet.
Ja, det ska vi säga. Jättekul, det tipsar vi om. Tack för det, jag vet inte, ska vi tacka ens? Eller?
Det är klart vi ska, ja.
Det var ju vi som fick, känns som jag är bortbjuden på middagen, så fick jag laga middagen.
Men jag tycker att tacka för en grym idé, det var skitkul att få tänka till lite. Tack så jättemycket Jan för att du var med, det är alltid en ära.
Detsamma, tack så mycket.
Podplay.